Jag borde inte sitta här, jag är helt förstörd. Jag har tagit ledigt en liten tid från mitt jobb som kulturredaktör på Expressen för att skriva, försöka få klart en mångårigt självplågeri. Vi säger välkomna helt enkelt till lyssnarna till Två män i en podd med Daniel Sjölin och Erik Skylt.
Ja, vi börjar där.
Ja, hej. Vad kul att ni... Nej, du hör ju jag låter. Det här är hemskt.
Ja.
Man borde inte hålla på med någonting annat när man ska sitta och... Jag sitter ju på nätterna och skriver.
Okay.
Jag är helt förstörd på dagen. Och liksom det... Jag förstår verkligen att jag slutade skriva böcker med konstnärliga ambitioner för 15 år sedan, för att det går inte och man är ju helt, bara sitter och gråter och slår sig själv och sliter sitt hår och undrar varför jag inte kunde skriva en bok med bokstaven A för. För jag bestämde mig för flera år sedan att jag ska skriva en bok utan bokstaven A.
Förlåt, jag kan ju inte så mycket om den avancerade litteraturen, om man säger så, men i mina...
Det är säkert att den är avancerad.
Nej, alltså, den är bara i mina decimerad. Öron låter det bara förlåt, det låter bara dumt.
Ja, det det kommer sig av en hemsk narcissistisk upplevelse där jag, eller ja, narcissist vet jag inte riktigt, men jag har en enorm ilska i mig som klädde sig i någon form av total misär för ett antal år sedan. När pojken Alan spolades upp på stranden.
Ja, han, den där bilden som blev så känd.
Mm. Mm. Ja, min son var då ungefär samma ålder som han skulle ha varit. Och... jag hade då sedan många år slutat skriva och tyckte att det liksom inte... Just på grund av att jag inte vill befinna mig i den här situationen som jag befinner mig nu. Att man är helt som en amöba av känslor bara. Liksom, då kan man inte vara förälder. Man går inte att hålla på så. Nu när jag har ett varannan veckas liv så kan jag åtminstone då varannan vecka gå in här. Jag tyckte det var oförskämt. Oförskämt av världen att fortsätta dagen därpå som om ingenting hade hänt. Att jag bestämmer för att jag ska skriva en roman utan.
För att hedra honom då?
Som ett offer. Mm. Som bara jag kanske bryr mig om. Men, och den handlar inte ens om honom.
Nej, okej.
Men för jag ville bygga romanen här utspelar sig i Sverige och i framtiden. Jag ville visa hur världen ser ut om, när vi nu bygger vidare den utan A.
Så att när, om vi... Vi går tillbaka till den här dagen när den där bilden publicerades. Du blev alltså väldigt berörd.
Ja, och det blev ju nog många av oss. Sen min dåvarande fru sa väldigt tröstande på ett sätt att kära vän, barn dör varje dag. Ja, men jag kunde inte. Jag hade inget som helst skydd mot det där. Det gick in, och jag var kanske lite misantropiskt lagd redan innan. Men det var ju också det här att det var ju till oss han skulle. Mm. Det var till vårt språk och till vårt land som Alan försökte komma. Jag har ju tampats med språket på många sätt och jag tyckte att det här... Det finns, jag kan liksom, jag kan inte göra någonting annat än att bara litteratur är att minnas någonting och det kan vara att minnas genom att upprepa trauma kan det vara så att, och sen är det ju också så naturligtvis att jag har ju en husgud i författaren George Perec som skrev en roman utan bokstaven E och jag alltid och han hade sina skäl också, det bottnade i en personlig förlust. Och jag har alltid tyckt att det finns en... det måste finnas en värdighet någonstans längst in i språket. Och den kan finnas i förlusten. Sen skrev han ju den våldsamt konstiga typen som han var. Så skrev han ju en bok med bara bokstaven E. En monovokalistisk... Alltså, bara vokalen E. En monovokalistisk roman. Den finns inte översatt till svenska. Men, måste... men Försvinna finns översatt okay. till svenska. Ja. Det är heroiskt översatt av Styrepuk.
Det måste vara väldigt svårt, ja. Men den här bilden, du blir berörd när du tänker på den nu också.
Ja, mm. Jag har inte något skydd mot det där helt enkelt. Ja, den sitter ju tyvärr här uppe på Express Tulleberg, men den sitter här. Vi finner oss på Expressen och här finns ju löpsedlar, uppsatta, berömda löpsedlar och sådana saker. Och det finns ett ställe där den sitter och jag kan inte se den.
Nu ska jag säga någonting som kanske låter lite märkligt, men jag blir inte så berörd av sådana saker.
Varför inte då? Eller varför inte? Det låter normalt kanske, men jag förstår att du blev förmodligen berörd när du såg den också på något sätt.
Alltså jag tyckte det var en stark bild, men absolut. Men jag tror att det handlar om mitt förhållande till journalistik och publiceringar. Jag ser bara en typ av cynism i sådana publiceringar. Alltså och det gör att jag inte berörs. Mm. Så det det är så jag reagerar.
Ja, jag förstår det. Det finns en sån instans i mig också naturligtvis, men den även inte heller den lyckades. Alltså,
det är klart, jag ska inte sitta här och spela känslokall. Det är klart att det var en fruktansvärd bild, men jag vet inte om det är en yrkesskada eller att man levt i den här världen så länge, så att jag tycker att journalister, hur ska jag uttrycka det? Så att det inte låter ovärdigt. Men om man säger så här då, jag har svårt att beröras av reella saker. Mm. Överlag faktiskt. Jag har svårt att beröras av nyhetshändelser eller världshändelser eller det kanske är någon djup narcissism där. Alltså när det var terrorattack på Drottninggatan, då berördes jag. Men det var ju för att det hände några kvarter från mig. Mm. Alltså sånt berörs jag av. Men i övrigt, däremot berörs jag väldigt starkt av fiktion.
Mm.
Alltså, men det är någonting med det här, det reella som inte kommer åt mig. Det är mycket möjligt att jag sitter här med en typ av försvar då. Att jag har liksom byggt en mur mellan mig och världen för att världen är hotfull.
Den måste finnas. Jag går inte och gråter själv när jag ser andra bilder som är hemska dagligen. Utan det var just den här kan man säga. Men nej, men varför tror du att det skulle vara någon form av narcissism?
Hos mig? Att jag kan bara beröra sig det som har med mig att göra.
Mm-hmm.
Förstår du?
Men fiktion har då...
Ja, exakt. Så det kanske inte stämmer riktigt heller. För fiktionen borde inte ha någonting... Men med fiktionen så tror jag att det har med mig att göra. Jag tror att de här sakerna händer inuti mig. Och det är kanske därför jag blir berörd.
Men det blir som är fiktionens kanske styrka. Nej, när det kommer till att röras till tårar så är det vanligare att jag gör det av fiktion också. Och då, jag tror vi har varit inne på det här för länge sedan, av ganska banala saker. När någon räddar någon annan.
Ja, jo.
När någon offrar sig för någon annan.
Ja, precis. Vi pratade om sån manlig heroism och jag läste Sagan om ringen och började gråta. För att det var en kille som red ut i strid där och det var så heroiskt.
Ja.
Så där... Ja, vad är man för människa om man gråter av det men inte av en sån här förfärlig bild? Alltså bilden var ju förfärlig i sig själv, men jag tror att när den hamnar på framsidan av en kvällstidning, så det är någonting i det som gör att jag inte berörs av det.
Mm. Ja, men det finns skikt av beröringsskräck när en kvällstidning kanske blåser upp det. Men det är ändå så, det är alltid dubbelt. Men just det, jag tror att jag smålipade igår faktiskt, eller förrgår vid, när jag skulle se, så här, vi skulle se Star Wars igen med barnen, och då satt jag och översatte fortlöpande dialogen eftersom min yngste son inte kan läsa.
Mm.
Och då började jag sprack rösten i flera tillfällen, och min son tittade i en sån här tidig könsroll som han ändå befinner sig i någonstans liksom, på sin far, och undrade liksom, vad är det här för... Det var som att han inte riktigt ville liksom att min röst skulle få darr på sig. Av något så fånigt som att hjältinnan räddar universum.
Jag tror att jag har lite svårt för den typen av vad ska man säga, medialt framkallad sorg är att den appellerar till en viss typ av människor som jag försöker hålla distans till. Och det är de, och du känner säkert igen personlighetstypen, som har väldigt svårt med sina nära relationer och lever ofta i destruktiva sådana och kanske upprätthåller det destruktiva, men vill rädda världen som befinner sig långt borta.
Mm-hmm.
Alltså man kan se lite så på Facebook hur många som skriver liksom, hur kan ni vara glada när folk lider i Venezuela? Ja. Det finns alltid någonstans där lidandet är stort, och det fokuserar man på, men glömmer lätt bort de nära relationerna, så det blir en typ av flykt.
Mm.
Och det här är ju media väldigt bra på, förstås.
Mm.
För att det brinner ju, alltså om du lyssnar på en vanlig ekosändning, så det brinner alltid någonstans i världen, förstås. Och genom att upprätthålla sig, eller uppehålla sig vid det, så finns det sätt att inte ta tag i det destruktiva som finns närmare.
Ja, det här har väl påbörjades väl liksom med telegrafins intåg och såna saker, när vi plötsligt, tidigare så var vi ju inte, så att säga, visste vi ingenting om vad som hände på andra sidan staden nästan ens en gång.
Det är sant.
En del av landet, och plötsligt så strömmar allting till oss, och det är väl, men jag tänkte, apropå relationer och så läste jag i dagens tidning,
precis,
i en konkurrerande tidning, en morgontidning som heter Svenska Dagbladet, ja, en artikel av Nina Solomin.
Ja,
som handlar om
det där var ju väldigt intressant.
Ja, vem har makten i hemmet? Mannen eller kvinnan?
Ska vi göra det som en liten cliffhanger innan vi går in i den där artikeln och säga någonting om själva podden denna podd.
Alltså, den här podden, ja.
Ja, alltså två män i en podd. Det här började ju som ett sommarprojekt. Vi skulle göra några avsnitt som skulle läggas ut under sommaren 2020, och det skulle handla om livskriser och manlighet. Sen så blev det här så populärt och vi tyckte att det var så kul, så vi fortsatte under hösten, och sen så skulle vi liksom avrundat hösten där före jul, men då blev det inget avsnitt. Det kan jag säga, jag blev ju coronasjuk helt enkelt, så jag var tvungen att ställa in.
Ja. Och det här måste vi ju ta ju tur med lite grann.
Det kanske vi måste säga någonting om det.
Du är frisk nu i alla fall och har inte varit på sjukhus eller
nej,
så?
Nej, nej, nej. Man kan säga att jag var inte jättesjuk, men det var jobbigt.
Mm.
Det var det, och det tog ganska lång tid att bli bra igen, och julen blev inställd. Och, så det var väldigt dystert att... Alltså, vi hade trevligt i min lilla familj ändå, men det är lite så här, jag är sån här hypokondriker, och som hypokondriker så tänker man ju, jag tror Woody Allen som har sagt det, att man tror att det där, jag kan inte bli sjuk, jag är ju hypokondriker. Alltså, man skyddar sig själv genom att vara så rädd för att bli sjuk.
Du blir till slut ändå förvånad över att du...
Jag blev jätteförvånad, alltså jag har ju gått... Jag har gått och känt av de här symptomen sen corona kom, alltså sen i mars förra året. Och sen så var det väl lite att jag tyckte att det blev lite värre där före jul, och då tog jag sånt här test, och då, oj hjälp, det är ju det.
Mm.
Och då får man isolera sig och sådär.
Men du fick det där, jag har fyra gånger sedan pandemin bröt ut har jag liksom haft... känningar på olika sätt och vis, och tvällde så här, nej men det här är sannolikt en förkylning, men i alla fall beställt testet.
Ja.
Ingen gång har kommit. Jag undrar hur det går med mig.
du har inte fått det?
Nej, jag har inte fått det.
Okay.
Jag blippar och plingar in och registrerar mig, och kommer absolut ingenting i brevlådan. Men sen har jag hunnit liksom bli uppenbart frisk.
Ja, för man måste ju ta det då rätt i början.
Mm, precis.
Jag körde ju, det kan jag rekommendera då, jag körde sån här drive-in.
Mm,
så man tar bilen och sen så står en gubbe ute på en parkeringsplats någonstans, och så får man ett litet sånt där kit, och sen så sitter man i bilen och kör in en sticka i näsan.
Mm.
Och sen så lämnar man till samma gubbe, och sen får man ju då provsvar sänd till sig på ett sms. Det var väldigt smidigt. Det tog några dagar, men det var väl att många testade sig före jul där.
Mm. Ja, men jag satt någon gång i bilen och såg att man kunde åka och göra det, och då var det väl stängt just där och då, och så var det bilköer, och så tänkte jag att det var någon slags panik så här, men om jag nu misstänker att jag har kanske corona, ska jag inte finnas, tänkte jag, inte ens i en bil. Så att jag gick upp och in i min lägenhet igen, och sen gick det där över på något sätt.
Ja.
Jag trodde väl innerst inne att det kanske inte var det.
Nej, alltså jag kan ju säga, nu var inte tanken att vi skulle stanna så länge vid det där, men om man läser vad forskningen säger till exempel, så säger man att 9 av 10 har feber, så att det är ett av de tydligaste tecknen. Och typ 7 av 10 har hosta. Jag hade verkligen varken hosta eller feber.
Aha, okej. Okay. Ja, för jag har avfärdat då genom att jag inte haft feber.
Nej, men däremot hade jag någonting som är väldigt, väldigt svårt att beskriva, men som är feberkänsla.
Mm.
Det kändes som att jag hade feber, men termometern visar att jag inte hade feber.
Splin.
Ja, alltså det här låter ju, när man pratar om det, så låter det ju som en psykosomatisk sak, förstås. Så därför trodde jag inte att jag hade det. Men sen så fick jag då ett positivt test, och de visar ju inte fel. Du kan ju få fel på ett negativt, alltså då, att de inte hittar någonting, men går du positivt så har ju det. Och sen förlorade jag faktiskt lukten ett tag. Det var ganska roligt att jag stod hemma och så sa jag till Greta så här, men det är ju så himla spännande med vår dotters blöjor. De luktar ingenting längre. Alltså är det någonting i barnets utveckling att liksom bajset slutar lukta? Och då tittade hon bara på mig. Det luktar fortfarande. Och jag hade inte tänkt på det. Och då stoppade jag liksom huvudet ner. Jag har som på toaletten då en papperskorg, eller där vi lägger alla blöjor. De blir full på en dag. Den kan ju lukta ganska mycket om man lyfter på locket. Jag stoppar ner i huvudet. Kände ingenting.
Oj.
Absolut. Det var helt borta, luktsinnet.
Wow. Speciellt.
Så att det var en märklig sak.
Vad smakade maten nu?
Nej, smaken var... den var lite liksom konstig, men den fanns kvar i alla fall. Men lukten var väl borta under en vecka ungefär. Nu tycker jag att den är lite liksom skadad kanske, men okay. Den har börjat komma tillbaka.
Ja. Gräsligt envis sak.
Ja. Men nu är vi tillbaka i alla fall.
Ja, och vi kommer ju vara tillbaka varannan vecka här.
Precis, det är det nya. Så att varannan vecka...
Varannan vecka är det lunch med Montelius på Expressen Kultur, och varannan vecka är det vi.
Just det, vi har renodlat.
Ja, vi har renodlat det här nu. Ja, utmärkt. Och vi tänkte liksom att vi kanske ska försöka liksom inte bara vara två knarriga farbröder som sitter och ventilerar våra krämpor och våra själsliga, utan faktiskt hänga med lite grann i vad som händer.
Ja.
Det är ju trots allt en tidning vi sitter på.
Ja,
och då har vi tänkt att vi helt enkelt ska förhålla oss till saker som sker. Och idag så skrev Nina Solomin om så att säga, frågan om vem som har makten i familjen. Och då måste jag först fråga, nu när du då var så att säga helt immun mot bajslukt, vart är du då som totalt tog över blöjbytena så att säga? Vart är ett motiv till du som ändå inte kan känna någon lukt?
Jag kan säga att det blev ju ännu mer motiverat att jag tog hand om blöjbytena efter det här. Och även motiverat att vi har ganska hemskt soprum som alltid är överfullt, och det liksom luktar, och det finns en kompost där också, en massa flugor. Så det där gjorde jag då, alltså jag tyckte det nästan var kul att slänga sopor när luktsinnet, jag borde bli sopgubbe liksom, kände jag, om det här sitter kvar, för att man kände ju ingenting. Nej, men det var faktiskt en kompis som rekommenderade mig det redan från början, att han sa att när barnet kommer nu så kommer det bli så mycket med amning och liksom det, att kvinnan får dra ett tungt lass där. Så att om du vill göra någonting som du direkt ska säga, det här tar jag, är just blöjbytena. Så att det försöker jag väl hålla. Att om jag är hemma så tar jag det.
Även på natten?
Alltså vi... Peppar, ta i allt trä som finns. Än så länge, efter 3 månader, har vi då en dotter som sover väldigt bra på natten. Så att hon vaknar inte. När hon tar väldigt lång tid att somna. Men när hon väl har somnat så sover hon hela natten. Så att det behövs inte några blöjbyten där.
Då ska vi inte jinxa mer kring det, känner jag.
För att om
vi
pratar om det här så kommer det nästa vecka. Det kan verkligen ändras.
Vi lämnar åt det bara och ser att ni är välsignade allihopa. Så bakgrunden till Nina Solomins artikel var ju en liten forskningsrapport som kom redan i november i fjol, där liksom det var en amerikansk studie, så, där det var liksom en slags uppdelning av att man kom fram till att män tycks ha mer makt över pengar i en familj, medan kvinnor, det här antar jag väl förmodligen var då traditionella heterosexuella familjer, har makten i hemmet. Och det här har ju väckt lite debatt eller lite sådär, och Nina Solomin skriver om det här. Vad har du läst, vad är din spontana...
Det intressanta är ju att hon hänvisar till de här ortodoxa chassidiska familjerna i New York som hon i ungdomen bodde hos och skrev en bok om.
Bra bok.
Ja, som den verkligen... Det är ju säkert 20 år sedan.
Det var väl länge sedan.
Men man minns den liksom. Och hon hänvisar att de har en väldigt traditionell uppdelning mellan vad männen gör och kvinnorna gör. Och där var de flesta verkade vara uppriktigt nöjda med det.
Mm.
Så att det är någonting, i alla fall i den berättelsen, som är så länge liksom alla är överens om hur det är, så kan det delas upp lite hur som helst.
Mm. Jag noterar att det var också ganska mycket skämt. Det var lite misstänksam. Hon talade också med Dan Korn. Alla skämtar plötsligt om det här. De här. Och det är liksom det här, man drar ett så att säga, chassidiskt skämt, och så är det saken ur världen på något sätt. Att männen blir, någonstans är det kvinnan som står där och bara rycker i alla. Men sen, det där är vart jag lite misstänksam.
Finns ju också en risk i all typ av ganska så traditionell uppdelning att männen liksom smiter undan.
Mm. Skyller på regeringen.
På något sätt. Om vi ska prata om oss själva då. Det är ju svårt att...
Alltså i andra änden av det här så fanns ju det här formuläret som var väl Skånes landsting eller vad som nämndes, som hade liksom ett jämställdhetsformulär som är väldigt utförligt, där man kan gå till botten med i en parrelation med vem det är som gör vad hemma i familjen, så att säga, där allt då, jag har inte kollat upp den här, men tydligen allt från skifta däck på bilen till liksom blöjbyten ingår, så liksom för att kunna liksom ge sig själva en bild av vem det är som utför arbetet. Även till exempel nattning, så att säga, umgänge blir ju till slut då umgänget blir någon slags görmål på ett konstigt sätt. Men okej. Jag kan hålla med om att så länge man är överens så spelar det ingen roll hur fördelningen är. Framförallt om man är överens hur fördelningen är. Att den är på ett visst sätt, det är en sak, men om man inte ens är överens på att den är på ett visst sätt, då kan det ju bli problem. Men jag är lite sådär, begreppet makt.
Ja.
Det blir lite konstigt det här ordet.
Man ska vara lite idealistisk så skulle jag säga att begreppet rättvisa är också lite missvisande.
Mm.
Alltså i en familj finns det rättvisa. Alltså... Om man är besatt av rättvisa så tror jag aldrig man kommer vara nöjd. För att dra det här till sin spets, någonting som jag har känt nu bara att ha barn i 3 månader, det är att det finns faktiskt ingen rättvisa i det. Jag ger mer än vad jag får tillbaka.
Till barnet?
I dagsläget. Ja, alltså det är, och så här är det ju att ha ett litet barn. Det är, jag anstränger mig till max att hon ska vara glad på kvällen. Alltså hon är ofta ganska glad på morgonen, men på kvällen så är det skrikigare.
Mm.
Och jag kan göra allt liksom. Det är som att jag är som en cirkusartist. Jag apar mig, jag sjunger sånger, jag bär omkring.
Men du har inte så mycket mat att ge?
Nej, det har jag inte. Det är ju ett problem bara det.
Mm.
Men det är också det att jag får från min dotter då ingenting tillbaka. Hon bara tittar på mig och fortsätter gallskrika. Och i det här finns det då, alltså det jag vill komma till, att i det finns det ingen rättvisa, utan det enda som kan finnas från min sida är en kärlekshandling. Mm. Att jag offrar mig, helt enkelt. Mm. Och om jag börjar se det här offret som någonting som jag på lång sikt ska då få tillbaka, då tror jag att det, då är det inte en kärlekshandling.
Mm, nej.
Utan att det är enklare att prata om det här gentemot ett barn, för barnet är ju oskyldigt och kan inte rå för hur det är då. Att hon skriker på kvällen även för att hon är trött eller ledsen eller någonting sånt. Det är ju egentligen inte personligt riktat mot mig. Men det känns ju så i stunden. Här har jag gjort allt jag kan. Och allt jag får tillbaka är det här skriket. Förstår du, det finns ingen rättvisa i det. Men från min sida så måste jag fortsätta arbeta för att det är en kärlekshandling.
Mm.
Och så kanske man skulle kunna, i den bästa världen skulle man kunna se på ett förhållande på det sättet också. Jag bara ger. Sen om jag får tillbaka något, då är jag glad. Men jag kan inte kräva att få någonting tillbaka.
Nej, många relationer, det finns ju även exempel på relationer mellan föräldrar och barn som slutar med att föräldern säger efter allt jag har gjort för dig. Det var en intressant rättvisekonto som inte existerar. Jag hade väl mer tänkt på skillnaden av ordet makt när det kommer till pengar och offentlighet och vad som ska räknas som makt i ett hem, så att säga, finns. Och kommer väl fram till att man kan absolut inte diskvalificera begreppet. Det måste in någonstans för att belysa någonting. Men när det kommer till barn och omvårdnad så är det ju lite knepigt. Det är ungefär som man säger att barnen har tagit makten. Hur har de... Vänta lite här nu, de är barn så att säga. Och hur du tar det här spelet mellan... Liksom, ja, men samtidigt så, innan jul så hade jag någon slags utfall över diskmaskins, Erik Helmerssons diskmaskins, eller jag identifierade mig med honom, men jag vet inte vad jag gjorde riktigt, men i alla fall, diskmaskins plockar krönika.
Ja, exakt. Men, ja.
Som är ju sånt där typexempel på, va? Liksom, alltså vem, just diskmaskinen är en sak, men om tänker sig dammsugning, vem är det som bestämmer huruvida det ska dammsugas eller inte?
Ja.
Så, vad är smuts?
Precis.
Och den som bestämmer, den som har agendasättningen där, den har någon slags makt över vad som är smuts.
Mm.
Och det finns liksom det finns en underliggande martyriserande, jag kan inte hjälpa dig dessa dagar med, nu låter det som att jag är lite konstig nu, men när stormningen av Kapitolium i USA liksom, i hela den här polariseringen och hela kulturkriget egentligen som ligger bakom där. Att det liksom, det finns aspekter av det här maktordet, att nu minsann ska vi visa att kvinnan har makten i hemmet.
Jaha. Men om man tar det där att definiera vad som ska göras i ett hem, så kan jag ju säga att utifrån olika relationer jag har varit i, att om man tycker genuint olika, alltså man har olika olika ideal kring hur ett hem ska skötas, så får man ju, kommer man få problem. Mina mer välfungerande förhållanden, så har det faktiskt varit att vi har tyckt ungefär samma.
Mm.
Jag har haft ungefär samma ideal kring städning och ordning och hur livet ska levas. Och då har det ju gått liksom smidigare på ett naturligt sätt.
Mm.
Att båda samtidigt ser tvättkorgen och så bara, ja men vänta nu här, det här går faktiskt inte. Någon måste tvätta.
Mm.
Och sen så tar den tag i det som står närmast, skulle man kunna säga.
Det låter som en välsignelse. Jag är precis tvärtom med erfarenheten, att det har inte varit samma bedömning av läget. Och då har ju till slut ankommit på att jag trott att det är jag som är onormal i princip. Och försöker och har så att säga, en erfarenhet och en känsla av att jag har kommunicerat att ribban ligger för högt för mig.
Ja.
Jag förmår inte.
Men,
jag imponeras av ribbans höjd.
Okay,
jag tycker att jag hade önskat att jag kunde klara av att hoppa över den. Och det har att göra med till exempel med att alltid under 10 års tid hämta tidigt på förskolan. Så att säga. Jag alltid hämta klockan. Men aldrig en dag att barnet ska gå till klockan 5. Aldrig någonsin. Vilket gör att man jobbar ihjäl sig för att få ihop tiderna ändå. För att få ihop det sin och till slut så står man på knäna och har ingen lust. Man har ingen glädje kvar. Liksom,
nej.
Till oändliga med för många fritidsaktivitet och hela det här Bromma Hades som jag har ju badat i.
Har ni varit, jag har ju läst den här fruktansvärda artiklar om familjer. Det brukar vara så där i morgontidningarnas, vad heter det, idagsidan och insidan. Intervju med familjer som är att våra barn går på en aktivitet varje vardag i veckan.
Mm.
Alltså judo på måndagar, pingis på tisdagar, scouter på onsdagar. Det verkar helt fruktansvärt. Mm. Det där hoppas jag att jag aldrig dras in i.
Nej, det är för man känner sig otroligt hemsk.
Också som föräldrar.
Om man vill protestera mot det här. Man säger, nej, jag tycker inte vi ska tvinga våra barn att spela piano om de inte vill. Så att säga.
Men också att föräldrarna är delaktiga i det. Jag gjorde ganska mycket när jag var så där över 8 år gammal. Men då gjorde jag det själv. Alltså, ja. Jag minns inte... min pappa hämtade oss varje torsdag när jag gick på simning. Men det slutade med när jag var 9. Efter det, så mina föräldrar var inte alls delaktiga. De var lite delaktiga, men det mesta, det var inget skjutsande fram och tillbaka, utan jag gick på det mesta själv. Nej, men så verkar det inte vara nu.
Nej, det som har blivit är ju att samhället har splittrats upp så pass mycket att på vår tid så att säga, så var ju, då såg ju skolan annorlunda ut. Sen du hamnade i en skola, en klass, du hade inget annat val så att säga. Och idag så är det så splittrat att barn i området går på olika ställen, och vi är hip som upp, att klassammanhållning existerar inte på samma sätt, utan istället så är det dina aktiviteter, det är där ditt sociala liv skapas så att säga. Det är lite mer amerikaniserat på något vis i stora delar av det. Och det gör väl att många föräldrar är också rädda för att barnen, och så har vi det här skräcken att barn inte rör på sig och bla bla bla, och så finns det mycket neuroser inblandade i det här. Men det är ju också så, tror jag, att jag har mött nu, alltså när han har kommit till makt i övrigt, så jag börjar tänka på liksom hur livet kan gestalta sig, vem det är som styr på olika sätt i man tar ett vanligt heterosexuellt par, så tycker jag ofta verkar vara som att de umgås med den ena partens vänner, och det är inte sällan att det är männen, och nu kommer jag, som så att säga fimpar sitt sociala liv till slut. Mm. Det är hennes kompisar.
Ja, precis.
Och det har att göra med barnen, tror jag, för att hon kanske har fått barn samtidigt som en gammal väninna som hon inte har haft kontakt med på länge. Men nu möts man på BVC och då blir det där och hans gamla polare, nej, det där försvinner, och till slut så sitter man där, kanske i värsta fall, det har inte hänt mig, men liksom, och äter söndagmiddag varje kväll med hennes föräldrar. Förstår du?
Jo, men det där, okej.
Okay. Jag börjar gissa
vart du vill komma, för att man brukar traditionellt säga att män har sämre upprätthålla sina vänskaper, och när par skiljer sig så är det männen som blir ensamma och kvinnorna har ett rikt socialt liv. Men du menar att det här kanske är någonting som har initierats eller liksom upprätthållits eller styrts av kvinnor då hela tiden, som då hindrat männen att odla sina vänskaper.
Ja, ett hemligt ränksmidande sällskap som de...
Ja, precis. Precis. Mm. Mm.
Nej, men,
jag förstår. Jag vet inte. Jag är ju så gammal och levt barnlös så länge, i 40 år. Så att jag tror jag har lite annat perspektiv. Men jag känner inte alls igen mig i det där. Alltså att det där att man skulle dela upp vänskapskretsen. Utan det har varit ganska integrerat för mig.
Det låter ju väldigt sunt.
Ja, det tror jag det har varit. Men
det jag tror att det kan ha en viss omognad att göra hos en, om jag ska gå till mig själv till exempel, så har jag är väldigt könsstereotypiskt uppfostrad på något vis, att jag tror att jag en vän, tror jag, det var några år sedan som hade så här, han ringde ibland och jag undrade, vad fan vill han? Han ville prata.
Ja,
och sen, och det här, jag var helt ovan med den typen av sociala kontakter med människor överhuvudtaget. Man ringer för att höra hur det är.
Ja, men det är ju fint.
Ja, jättefint är det ju. Men då kan man förstå att jag var ju liksom något socialt stympad som person. Att så där kunde, jag hade inga verktyg för att umgås med människor på det viset. Vilket ju leder till, om man sen skaffar barn och sådana saker, att man en sociala liv försvinner. För mig, jag är inte van med att plocka upp luren och ringa Nisse. Nej. Och höra hur det är. Så här, för att om Nisse och jag ska ses, då ska vi göra något. Spela pingis eller dricka öl.
Ja.
Liksom. Och då gör vi aldrig det, eftersom när vi fått barn så kan vi aldrig ses.
Men under corona, alltså inte min egen corona, utan coronaåret, så känner jag att det där har för mig återupptagits. Alltså telefonkontakter, i och med att man har levt så isolerat.
Mm.
Så att jag har några vänner som vi har börjat ringa varandra. Och då pratar man någon timme.
Jag tycker det låter märkligt. Det är som Allan Josefsson och Ingmar Bergman. Man börjar ringa och hålla på hur det är. Jag är nog jätte efterbliven här, tror jag.
Ja, det tror jag kan rekommendera. Alltså, ja. Det är min ideala umgängesform, är faktiskt ligga på sängen och prata i telefon.
Ja.
Alltså, det var det enda före internet, eller alltså, före man hade bredband hemma, så var det man gjorde på kvällarna. Alltså låg och pratade i telefon. Jag brukar somna med luren mot örat.
Oj.
För att prata så länge. Pratade 3-4 timmar. Ja, det varje kväll.
Det var på mellanstad när man ringde tjejer. Och så där. Men, så,
ja, det här höll i upp till 25-årsåldern för mig.
Ja, jag tycker det är strål. Nej, men jag kan inte nog klandra mig själv för denna liksom totalt emotionella stympning.
Men tillbaka till artikeln då. Ja. Och där, men om man bara får ställa en sån enkel fråga. Hur ofta tycker du att en toalett ska städas?
Så fort den bör städas en gång i veckan.
Det tycker jag också. Det är väl ganska vanligt att tycka.
Men sen är det problemet med mig då. Jag tillåter mig att det går övertiden, så att säga.
Ja.
Såvida inte någon ska komma på besök. Då liksom det är en så kallad fuskstädning, så att säga. Eller också när det börjar lukta. Det gör det också. Så där. Jag tycker att... men jag är mycket mer noggrann när det kommer till exempel trafik. Så typiskt, så här, det här ska inte hoppas över några bilbälten. Även om vi bara ska åka 100 meter till butiken. Och så, absolut inte. Däremot, och den typen av så här, säkerhetstänkande. Däremot hygien då, då kan det ju vara lite si och så. Och nu när jag då, för första gången i mitt liv egentligen, bor själv, så får jag ändå börja tänka så här, men nu är det ändå en vecka sedan som lakanen tvättades, för att ta en tvätt och så här sätta igång. Tidigare liksom har jag haft någon form av ganska vämjelig, tycker jag, så att säga, väldigt hög tröskel. Men jag vet att jag har haft en tröskel. Däremot har jag, om du har en tröskel som aldrig, det är alltid du som är den som står ut med lite mer äckel. Då tror du till slut att det är något fel på det. Det här kommer bli misär om jag hamnar själv i en egen bostad. Det blir det inte. Det är bara att det visar sig att jag hade en lite högre tröskel. I min värld kan det gå 10 dagar innan dammsugningen. Det kommer aldrig gå 14 dagar. Men 10, så att säga. Men däremot inte 7. Och jag hade en egen bostad. För mig börjar märka att jag har en egen linje. Jag kan upprätthålla min grundläggande personliga hygien hos mig i mitt hem. Och det funkar.
Men tror du inte att... Jag bara gissar här, men det som är smärtsamt för då kvinnor i det här, alltså jämställdheten kring familjelivet och hemmet, är egentligen inte en skräck att kanske göra lite mer. Det kan vara jobbigt, men det är inte där liksom den stora smärtan finns, utan i att få en mamma-roll gentemot sin partner. Alltså en tjatande, besviken, alla mammor är inte besvikna hela tiden, men det finns ju någonting i mammarollen i det här, förmanande, särskilt mot killar, kom igen nu, städa ditt rum, ryck upp dig, bädda sängen. Och det gissar jag att många kvinnor är väldigt rädda för, att hamna i den positionen gentemot sin man.
Det tycker jag de ska fortsätta vara väldigt rädda.
Ja, eller hur? Men där finns ett problem, jag pratade med en kompis om det. En killkompis, och han sa att men om du tittar på, vi känner väldigt många par då, och så sa han så här, alltså om man verkligen ska vara lite krass här, så i en majoritet av de här paren, hyfsat välfungerande, så är det att kvinnan är lite lite besviken och mannen längtar lite lite bort. Och det där är, jäkla, tänkte jag, det där vill man inte hamna i.
Nej.
Men det är en vanligt, alltså att kvinnan är lite, lite besviken på en rad olika saker och mannen längtar lite, lite bort. Och också har ett lite undvikande beteende. Vare sig det är att stå och måla på båten eller gå ner i källaren och snickra eller skriva någon roman eller sånt där som män hittar på för att isolera sig lite.
Ja.
Och det där...
Det där är ett mått som det kan bli livsfarligt. Jag har sett en ytterlighet av det där, har jag mött på. Så kallat bekantas, eller så att säga, låt oss säga. Men där, så att säga, det med åren leder till att kvinnan hackar mannen. Någonstans är han dels bortvänd här. Och till slut så uppstår ett språk, ett tonetal som är liksom typ som mot Lilla Fridolf ungefär. Ja. Du är dålig, du är hemsk. Och ja. Till slut har det här språket gått in i inflation. Så att det är helt naturligt att man sitter och hör hur kvinnan sitter och hackar på man, även på parmiddagar till exempel. Ja. Och då undrar man, hur kan det här gå till? Och då liksom har jag något tillfälle liksom, så att säga, uppsnappat hur det här har varit ur en kvinnas perspektiv. Nämligen med formuleringen, han måste vakna. Jag vill bara få honom, jag vet att mina ord är hårda, men han måste vakna. Han måste vara här, liksom. Det är nu. Och det är ju hemskt. För då vill man ju säga till de kvinnorna att ni måste lösa det här, för det som kommer hända till slut är att han vaknar och drar.
Ja.
Och det gör han rätt i, för att ni ska alltså, inte hålla på så där.
Om man har hamnat i det där, det är ju också någonting väldigt oerotiskt.
Mm.
Alltså det är man säger freudianskt kastrerande.
Mm.
Det är ju det. Alltså det. Och det är, för då får du inte den här dynamiken som ska finnas i ett vuxet par då, där ändå en sexuell laddning måste vara någon typ av shit. Mm. Utan du får ju mor-son när den relationen är som sämst också.
Mm.
Och den är infantil på ett sätt. Och det kommer alla lida av. Men däremot, för att prata om olika artiklar som skrivs, så har jag noterat att det är många män som skriver fram, alltså på kultursidor och ledarsidor och sådär, en sån position där de är den dålig, där den mannen är den dålige.
Mm.
Och det gör, alltså det finns någonting självhatande i det, men det gör också ett sätt att skriva sig fri. Alltså jag borde vara bättre, men nu är jag inte bättre än så här. Tydligaste exemplet är väl Andre Walden i DN, där nästan varje, de är ju väldigt roliga hans texter. Men det där är ju väldigt tydligt att han skriver fram en position där han är, sambon, hon vill ju att jag ska vara bra på det här, men jag är inte bättre. Och det var några veckor sedan han glömde hennes födelsedag.
Mm.
Eller om det var att han köpte fel present. Vet inte om det var att han glömde bort själva födelsedagen, men det var någonting med presenten som gick helt fel.
Mm.
Och då slutade allting. Nej, jag är inte bättre än så här. Och det ska ju fungera som en bekännelse, men det är ett sätt att skriva sig fri från ansvar, att bara säga jag är inte bättre. Och då kan man inte kritisera, för man har ju redan blottat strupen.
Ja, just det.
Det här ser jag väldigt tydligt, för att jag själv har sådana tendenser.
Mm, det kan jag också säga att det är.
Men jag tycker att det är synd i offentligheten, att om det narrativet ska bli liksom förhärskande. För det är också det är en stympad position, där mannen inte blir något kul. Alltså i förlängningen så blir det också oerotiskt.
Mm.
Och icke-sensuellt.
Ja, precis. Och det är ju ett bekräftande av personbeskrivningen också. Jag är, så att säga. Jag är den här otillräckligheten. Förmodligen kanske för att man har fått höra att man är den här. Inte att man har, så att säga, kunde gjort någonting bättre vid ett visst tillfälle, men är en fantastisk person. Utan, vilket vi alla bör höra säga till varandra om vi ska kritisera varandra, utan just det här, du är, och det här är ju att vara någonting är fruktansvärt, för att det är du jämt, så att säga. Om jag då står och åker det stackars Andre Walden då på semester som den dåliga Andre Walden han är, ja. Så har ni haft en fin vecka i Toskana eller varit, men, ja. men ni har haft det med en dålig Andre Walden, för han är för det är liksom en grundläggande beskrivning av honom, så att säga. Nu vet inte om det är så, men
det finns ju också en risk då, nu ska vi ta det lite försiktigt, men han har ju själv skrivit så öppet relationen till sin sambo då, så vi kan ju skoja lite med honom, men det finns ju en stor risk att en dag dyker upp en kvinna som säger, men jag tycker om dig som du är. Nej, men jag är ju så dålig, men det spelar ingen roll, jag tycker om dig som du är. Och den dagen, då vet vi inte vad som händer, men kanske kommer han då smälta och säga... Men...
Eller ännu värre, du är inte så, du är fantastisk.
Nej, ja, exakt. Du gör ju allt det här. Och du är ju så duktig på att skriva och du är så finurlig. Och, ja. Nej, men jag tror den... Och det här, alltså det är det här som är det destruktiva för alla inblandade. Och det har inte alltid så mycket att göra med hur uppdelningen rent faktiskt ser ut. Jag vet par i vänskapskretsen där det faktiskt är omvänt. Att det är mannen som gör majoriteten av allt hemarbete.
Mm.
Men det är inte en garant för att relationen blir mindre gnällig.
Nej, det känner jag också till exempel på.
Jag tror att det är den där, det är den knuten kring besvikelsen som måste lösas upp.
Mm. Har den att göra i grunden med den här som du nämner, så att säga, mannen som är lite svagt bortvänd?
Mm. Men där tror jag att män har en sån, jag tror män har två tendenser som kvinnor inte har. Det ena är, det finns ett sånt, vi har väl pratat om det tidigare, den här Muminpappan som drömmer sig bort och som vill till sin ensamma skärgårdsö.
Mm.
Alltså det är den, eller ner i sin källare och snickra på någonting och bygga på modelljärnvägen. Alltså det tror jag är en manlig tendens.
Men han behöver en trygghet, det är det som är grejen. Mm. Och det är det som är så provocerande.
Mm. Och det, kring den tryggheten så måste det också finnas en frihet som ofta hänger ihop med ensamhet.
Mm.
Sen tror jag det andra är att män i större utsträckning än kvinnor är lite lata.
Mm.
Alltså att de har en...
Det låter rimligt med tanke på det patriarkala samhället vi levt i. Så att,
jag tror att, om man missar det, den här den manliga lättjan, så är man inte ärlig. Den finns nog.
Mm.
Och den är provocerande. Och den är provocerande när föräldrar ser det hos sina söner. Och den är provocerande när kvinnor ser den hos sina män då.
Just det.
Och den får inte gå över styr, alltså det, men ja, den finns, tror jag, i alla fall.
Och ja, det här måste vi ju utreda under våren, tycker jag.
Den manliga lättjan.
Jag tänker liksom att det finns det finns män som motarbetar den här lättjan, men då gör de det på ett komiskt, bisarrt, felaktigt sätt. De ska springa 4 maratonlopp istället.
Exakt. Ja,
liksom,
exakt.
Och göra de här sakerna. För då, men sen finns det liksom de lägger sina ägg i en korg. Liksom. Men ja, herregud. Vi har jättemycket att reda upp.
Ja, det har vi. Men kom vi fram till någonting kring Nina Solomins artikel där? Alltså det var ju en spännande redogörelse över...
Ja, hon noterar ju väldigt tydligt att hon sitter och skriver en artikel medan hennes egen man tar hand om allt hushåll och disk. Och då kan man konstatera att jag har nog inte sett någon artikel av en man där han sitter och skriver om de här frågorna medan han samtidigt nämner att hans kvinna sitter och tar hand om allt. Så redan där har vi liksom någon slags tidstypisk bild. Oh. Men sen jag är lite... Hon nämner vissa debattörer i artikeln. Maria Sveland till exempel, som har motsatt sig den här undersökningen. Och Anna-Karin Windham som har noterat att under sitt arbete, sitt tidigare yrkesliv, hon var ju supernanny, så kunde hon vara på besök hos familj där kvinnan klagade på att mannen inte gjorde så mycket, och när han gjorde saker gjorde han fel. Så.
Ja.
Men slutsatsen blir i artikeln blir lite en besvikelse, för Nina Solomon tar vägen ut genom internet och genom tv-spel och såna saker, och ja, att kort sagt kanske har kvinnan förlorat makten över barnen idag för att det är andra aktörer som drar i dem istället. Nej, det hade jag velat att hon gick vidare in i det här.
Men kanske är den enda skillnaden är att jag tror män har den här tendensen till lättjan, men att det kan räddas upp av någonting som inte är så, inte alltid ses som något så positivt idag. Och det är just det här, det heroiska.
Mm.
Alltså att män kan faktiskt få en otrolig fart och göra fantastiska saker, men det är, de behöver känna sig som hjältar.
Jag ligger här och väntar på att bli heroisk.
Nej, inte det, utan att det är lite så där. Titta här, har du sett ett så välställt badrum någonsin? Har jag inte varit väldigt, väldigt duktig som gjort det här? Jo, du är jätteduktig. Jo, men var det inte? Du såg, har du sett min kamp här? Mm. Att jag, ja.
Alltså jo, den sidan är ju också lite nedvärderad, att så att säga, mannen så som hunden som släpper från sin morgontidning och vill ha lite kli bakom örat. Att det, men vad är det för fel med det? Kan man inte få klia lite bakom örat då, så får hunden tycka sig och då är hunden glad.
Ja, rent taktiskt så är ju det, om man vill få en man att göra någonting, så är ju uppmuntra det här heroiska, så kommer han ju aldrig vila.
Precis, och det går nog att hitta heroismer i vardagen överallt, så att säga.
Ja, ja.
Så att det är inte ryssen som måste komma, utan det är just toaletten. Nej, som faktiskt...
Ja, det går att göra allting heroiskt. Men det är ju lite löjligt att det ska behöva vara så. Men män är överlag lite löjligare än kvinnor, kan man ju tycka. Kan jag tycka.
Mm. Ja, vad är din slutsats av den här artikeln då?
Ja, alltså jag... Jag känner mig inte så träffad av såna där saker, för att jag tycker att vad ska jag säga? Jag känner att jag skjuter mig själv i foten hela tiden.
Är inte det den här podden till? det smäller på det stenade glashus och skott.
Jo, nej men ja, jag... Ja, vad ska jag säga? Alltså jag är ju så där. Jag är barnslig. Alltså jag kan jobba hur mycket som helst, men jag behöver en typ av uppmuntran som är riktad till ett barn. Åh, vad fint du gjorde. Åh, vad gott det här blev. Nej, har du gjort det här? Nej, jag trodde inte det var möjligt. Om man ger mig det, då kan jag göra exakt vad som helst.
Mm. Jag tror också att det är ganska lätt
en barnslig sida av mig.
Men jag tror inte nödvändigtvis att det är någonting som är bara mannens lott att leva under. Jag tror att det är lite uppskattning och så. Det kan man nog komma långt med vem som helst.
Ja.
Och vi är ganska snåla med det egentligen.
Ja.
Men ja. Ska vi avrunda för idag?
Ja, vi gör väl det. Och sen så vi hörs igen om 2 veckor helt enkelt.
Hoppas att det är... Jag ursäktar mig att jag bröt ihop där i början, men det var trevligt att träffa någon och prata med.
Ursäkta att jag var så känslokall där inför. Men det är någonting för att meditera över.
Gör det.
Ja, vi säger
tack för att du lyssnat.
Ja. Hej.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.